Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Elefanten i rummet. It's time to... Hur skulle du beskriva det billiga uttrycket, Disco, elefanten i rummet?
Ja, inte som Mika Lustig gjorde i alla fall för mig när vi var på Tele2 Arena här senast efter matchen. Jag snackade med honom angående dels att spela mittback i landslaget. Han har spelat där i AIK och nu har landslaget lite mittbackskris. Pontus Jansson är ju borta. Och Marcus Danielsson kommer väl inte hem till de här matcherna på grund av karantänsreglerna i Kina. Victor Nilsson Lindelöf visserligen spelade senast men har ju haft lite ryggproblem, och vi vet ju alla hur United är när de inte ska släppa iväg sina spelare. Men då pratar vi om
och,
det.
Och Andreas Granqvists sysselsättning är högst oklar just nu. Ingen riktigt vet vad han jobbar med.
Nej, precis. Så att då snackar vi om det och sen om Zlatan. Och vi kan ju höra här vad Lustig sa angående elefanten i rummet.
Tror gruppdynamiken kommer ändras då?
Nej, såklart. Alltså, det är en tajt grupp och såklart att han kommer passa in bra där. Men absolut så är det, kommer ju vara en elefant i rummet. Det är fortfarande Zlatan. Liksom. Han är 2 meter lång också, så att det märks när han kommer in i mitt rum. Han kommer ta för sig, så det blir bra.
Men inte högst i hierarkin längre.
det är, ja, exakt. Jag var just där och nosade nu. Jag var så jävla nära att nummer 1.
Ja, precis. Det är ju inte riktigt så man använder det uttrycket, va? Eller?
Nej, eller jag har inte gjort det i alla fall. Det är möjligt. Nej. Att det finns alternativa användningssätt för att det kan betyda många saker. Men jag tror inte det, utan jag tror ju att det här har flugit över huvudet på honom på något sätt. Man har ju själv haft såna där också. Jag vet att jag länge i mitt liv sa att man definierar in i mål när man egentligen defilerar.
Ja.
Och att det där, jag har hört många som har sagt fel på, det är ju mer att man hör fel på ett ord, som det här med att bollen seglar ner. Men det,
ja,
där
att,
så här, talesätt eller så här billiga uttryck, det är ju, det blir ännu roligare när det är väldigt gulligt tolkat av honom att det är, att man är fysiskt stor, man är stor som en elefant i rummet.
Klart det blir en elefant i rummet, han är 2 meter lång.
Undrar vad han tycker. Ja. Samma sak när du kommer nära, du är också rätt stor
liksom. Ja, så är det i alla fall.
Kanske trodde Mikael Lustig då att man bara kunde köra på den här veckan, eftersom vad man än sa så skulle det försvinna in i alla andra händelser i svensk fotboll som äger rubrikutrymmet. Vi hade i alla fall, du framförallt, öronen påslagna när den här veckan närmade sig. Och med det sagt, Marek Hamsik, vilken var din första reaktion när du fick det här tipset?
Ja, den första reaktionen jag fick när jag fick det här tipset var att hoppas det inte stämmer. För jag kommer aldrig vara först med den här nyheten. Och då kommer jag bli förbannad på mig själv att jag inte har fått loss den. Ungefär så var det. För jag tänkte väl typ att typ Gianluca Di Marzio eller Fabrizio Romano skulle hinna före med en sån här stor nyhet. Men det tog ju ett antal, får man säga, samtal. Och man låg där, jag hade inte riktigt fått loss det på torsdag kväll där. Och man låg på kvällen och sov knappt någonting för att man var rädd att det skulle läcka ut. Och sen så på fredagen så fick jag väl det bekräftat från flera håll. Och då var det bara att köra. Och ja, man kan lugnt säga att det kändes rätt bra när vi kunde avslöja det. Sen var det ju så här också att jag visste ju att det var jättenära. Men samtidigt så visste jag att det kunde spricka. Och du vet ju hur det är nu i coronatider. Och med, det är ju flera övergångar som har spruckit i sista stund och sådär. Och det här var man ju liksom nervös att det skulle spricka. Och sen så skulle liksom det inte komma någon bekräftelse på att de var nära att värva Hamsik. Och då står man där, ser man ut som en idiot liksom. Att Hamsik är säkert liksom. Så att, det var skön känsla sen när han landade på Landvetter, får man ju säga. Och ja, jag vet inte, det, man får väl det största övergången går väl att diskutera till allsvenska. Det är väl Henke Larssons återkomst 2006 då, som, men jag menar mest överraskande får man väl, kan vi slå fast att det är någonsin i alla fall.
Ja, och jag tycker nog att om man tittar på meriternas stjärnstatusen, även att han är bara 33. Alltså det ja. Finns ju skickliga stora innermittfältare i Europa som har skördat stora framgångar som är 33 år och fortfarande presterar på i Champions League-nivå liksom.
Ja.
Det är ju inte så att Blåvitt får hem en helt, han är inte helt över kullen här liksom, utan nej, det är ju en 33-årig Marek Hamsik som kommer till hem, säger jag, som att han kommer från Göteborg, det gör han inte. Men att han kommer till Allsvenskan, jag håller nog det här som den största övergången, det största namnet, den största liksom meritlistan. Och jag såg att flera invände med Jari Littmanen till MFF här. Och jo, hans meritlista, precis som Henrik Larsson, så för all del Kim Källström och några andra går väl att jämföra på det sättet. Men inte i sitt sammanhang. Inte i dem, alltså inte på de tiderna och att han är liksom så i den åldern och allt det här. Det är stjärnstatusen liksom på europeisk nivå är ännu större. Hamsik var kapten i Napoli under majoriteten av sin europeiska karriär. Henrik Larsson spelade i Celtic. Det är, alltså även om han rundade av då med stora framgångar i Barcelona och för all del även i Manchester United. Så, Kim Källström vann massa ligatitlar med Lyon och Littmanen vann Champions League med Ajax och sådär. Så under den tiden Hamsik har varit så pass central och betydande för Napoli och den statusen han ådrog sig där och sådär. Jag tycker han vinner den mätningen med de andra spelarna där. Att det här är nog det största faktiskt som har landat in i Allsvenskan.
Och sen ska han ju spela EM också, det är väl därför han gör det här. Ja. Vi kan väl ta det kort också då. Anledningen till att han bröt helt av hur skrivet om det var ju för att dels nya karantänsreglerna i Kina går inte att åka emellan och Slovakien ska ju spela landskamper och sådär och till och med om det är VM-kval va. Och sen så då vill han ju spela med Slovakien för att han ska kunna ladda upp inför EM i sommar. Och sen så är det ju så att han, så fanns det ju liksom inget, vad heter det, transferfönster öppna. Han var på väg till Slovan Bratislava, klubben där han slog igenom 2003. Men där liksom är det ju så att Hamsik har liksom en högre status i Slovakien än vad Zlatan har för oss i Sverige. Så det här blir liksom en dunderhysteri i Bratislava. Om han skulle liksom bo där i 3 månader och inte skulle få någon lugn och ro alls. Så att det var främst att han skulle få liksom lite lugn och ro och ja. Och då var det väl Sverige och Norge som jag fattade som var alternativen och där Farnerud högg först på möjligheten då.
Och en liten konkurrensfördel även i då att de spelar på naturgräs, om jag förstod det.
Ja, precis. Det var ju det. Hamsik ville ju inte, även om man ska spela en del matcher på konstgräs blir det väl, så var det liksom att träna på vanligt gräs. Liksom, det var väl en stor uppsida också som jag fattade. Sen har det ju gått, var en del snack om att klubbar har nobbat honom och sagt nej. Jag tror väl snarare så här att de har blivit...
Det är bara Akropolis, va?
Precis, de har väl blivit erbjudna och liksom att en spelare är ju ute på marknaden. Alltså klubbar vet att han är tillgänglig och kan värva. Sen är det ju så här, vi säger att AIK skulle komma med ett kontraktserbjudande och han nobbar och tackar nej och skriver på för Blåvitt. Då blir det liksom, som jag fattar som, så var det bara liksom Göteborg som kom med ett erbjudande. Så att sen är det så att många klubbar såg väl hypen som blev också att Blåvitt sålde årskort för 500 000 innan han ens hade skrivit på, så att det är väl många som vill liksom, ja, säga att ta ner värvningen på så vis.
Jo, ja, precis, och sen så finns det ju ja, alltså väldigt mycket annat med det där med att man vill då mena att, ja, men att han skulle varit väldigt dyr eller att vad gör Göteborg, vad håller de på med och så vidare, men det verkar ju som att på det hela taget det här är liksom ingen större risk för dem, utan det var en kort, snabb möjlighet att göra en spektakulär grej och förstärka laget något åt helvete mycket för i alla fall de första perioden av Allsvenskan fram till EM-uppehållet då, som ju är väl det vi räknar med att han spelar i för Göteborg. Sen vore det väl osannolikt om han blev kvar efter det. Man vet aldrig, men det känns
inte
som...
Nej, men han har ju skrivit kontrakt fram till 30, eller sista augusti, va? Ja. Sen har jag svårt att se att han skulle stanna, liksom att den inte skulle finnas någon exit om någon, liksom någon klubb Jag menar transferfönstret i Europa stänger väl 1 september tror jag, eller i de största europeiska ligorna.
Ja.
Så jag tror väl att om han får ett erbjudande för Premier League så tror jag inte att nej, jag ska spela Blåvitt säsongen ut liksom. Så att då kan han nog säkert lämna. Det vet jag inte, men jag spekulerar bara att det vore kanske troligt, men förhoppningsvis får vi se han här i 17 matcher och det hade ju varit jäkligt coolt.
Otroligt,
det höjer ju temperaturen en aning.
Ja, verkligen. Den här ligan har verkligen sin charm. Alltså, jag har verkligen njutit av hela den här historien. Att han kom dit och hela sättet det gick till på. Det surrealistiska med att se honom hämtas av Håkan Mild på Landvetter. Då, typ. Det finns väldigt mycket som är älskvärt med hela den här historien. Jag tycker väl en annan sån här mytgrej som uppstår lite grann här är då att han skulle vara så himla avdankad för att han varit och spelat i Kina. Man ska komma ihåg att det inte för att spelarna inte håller för europeisk nivå längre som de går till Kina, utan det är ju av andra skäl. I Hamsiks fall då så var det ju 90 miljoner skäl om året till exempel.
Alltså 90 miljoner netto i Dalian. Det är
så
sjuka
pengar. Jag tror inte att man ska dra något likhetstecken mellan hans fotbollsförmåga och det faktum att han har spelat i Kina ett tag här, utan att han var väl inte så bra som han har varit när han lämnade Napoli heller, men det var ju för att det var en helt sinnessjuk payday i det skedet av karriären som han gick dit.
Ja.
Och att det kan mycket väl vara så att de får tillbaka en mittfältare i europeisk toppklass här nu som vänder tillbaka till europeisk fotboll.
Ja, men det som talar för det också är väl att han ska spela EM och vill liksom komma i form. Och ja. Liksom,
han är där för att varva upp helt enkelt.
Ja.
Mot då Varberg och Mjällby blir det, vilket är en annan verklighet för honom. Jag tänkte på det även när jag såg lite grann på presskonferensen där igår när han introducerades, att ja, en annan överraskning för en spelare som har då färdats genom den europeiska toppfotbollens skyddade kulisser och den här lite mer, vad ska man kalla det för, mediala retuscheringen, där man är ju lite bortscreenad egentligen från den här extrema exponeringen som vi har i Sverige, där det liksom alla kan vara på träningen och så vidare. Ja. En helt ny verklighet för honom att inte bara konfronteras då med närheten till alla fans som ju han fick erfara direkt på ja. Landvetter, utan dessutom för alla oss som nu kommer svärma runt honom en dag i veckan. Men det kommer ju vara folk som sitter och gnäller på att hans nummer inte finns med i den allsvenska medieguiden i år.
Det är någon som säger alla ska vara med här i den här medieguiden.
Ja, det är så jävla dåligt. Det var bättre förr. Inte ens Hamsiks mailadress finns inte ens här. Men det kommer bli en annan verklighet för det. De här scenerna när det var ju väldigt många som hade tagit sig in på Landvetter och välkomnade honom där. Det var ju som att se från Turkiet, brukar vi vara så där mycket när de spelare kommer dit, att det är sån extrema pådrag. Mitt favoritklipp från det där är när Darius Vassell blir klar för Ankara Gücü.
Ja.
Och det är 500 000 pers där. Och, man fattar liksom inte hur taggade de är på Vassell. Alltså, men det är som att frälsaren har kommit. Och det är alltid lika kul att se de där klippen på då karnevalstämningen runt ankomsten. Och sen titta på hur gick det för Darius Vassell. Ja, men det blev, vad kan det ha varit, 2 mål på 12 matcher sen.
Jo, men det finns ju klassiskt också på Tobbe Linderoth när han kommer dit. Han ser så jäkla till Galatasaray. Han ser så jäkla obekväm ut, så det finns inte när de lyfter upp honom så här. Ja, det är så sjukt. Och sen finns ju den värsta, är väl Wesley Sneijder, när han kom till Galatasaray, när han var som, då var han ju rätt het. Alltså det är ju helt galet med bilar, och det är ju flera tusen människor där.
Ja, men de har väl haft spelare som verkligen har varit sådär. Därför, när Wesley Sneijder kommer till Galatasaray kan man ändå tänka att här finns det faktiskt någonting att se fram emot.
Ja.
Jag tittar här, det blev 4 på 22 för Ankara Gücü innan han vände hem till England igen. Det blir alltid en stor diskrepans mellan upphetsningen när de kommer. Men i Blåvitts fall så finns det kanske skäl att vara upphetsad då för att Hamsik ska spela för dem. Och det är väl egentligen den stora grejen här, kan jag tycka, med man ska prata rent fotbollsmässigt om vad som händer här. Att det här är ju en spelare som förmodligen är så pass, borde vara så pass bra. Nu har inte jag sett kinesiska ligan, ska inte sitta här och låtsas det, och det kan man väl vara mogen nog att erkänna. Men det här är en spelare som borde vara så pass bra att han faktiskt får betydande påverkan på Blåvitts chanser den här säsongen, skulle jag säga. Att med honom så blir ju, han är så pass bra att liksom system och spelsätt och andra saker kanske reduceras lite i sin innebörd här, i och med att de får in så extrem individuell kvalitet, Hamsik som spelare. Kan jag känna. Sen, jag fick en rolig tweet här från en användare som heter Fällan, som skrev så här: Poja och Max får sulan, Rolle och Mild kommer, tålamodet slopas, hela fikaligan ansluter och Marek Hamsik hämtas in på korttidskontrakt från Landvetter i Milds glassbil. Inte ens Noah Bachner hade kunnat fantisera ihop den här historien. Och det ligger ju någonting i det, att det här är ju en helhjärtad återgång till Cirkus Blåvitt igen på något sätt, i att det här storslagna, svulstiga, prestigefyllda pokalbeteendet liksom, att och Hamsik är ju så pass bra så att han ingår inte i den ekvationen. Men om man tittar i övrigt här, det kom ju uppgifter här från Aftonbladet nyligen om att både Oscar Wendt och Marcus Berg är 100% klara för återkomst nu också, att man måste ju fråga sig att det här är ju som, det känns som att Blåvitt har en rejäl fylla här. Men hur ska de bygga om det här laget sen när hela startelvan slutar om ett år? För att det är, och nu kommer alla invända då att snittåldern faktiskt inte är så där hemskt hög. Men om du har ett A-lag som spelar ihop sig här med Marcus Berg, Wendt, Wernbloom, Jakob Johansson, Bjärsmyr, Sigthorsson, Hamsik och vad det är mer nu, ett antal spelare till som är till åren, så ja, den har ju inte oändlig livslängd. Så är det ju helt enkelt.
Nej, det får man inte säga. Men ja, nej, det ska bli spännande att se hur det finns mycket att fascineras över när det gäller Blåvitt.
Ja, de är helt i särklass det laget som blir mest intressant att följa i år då, för det kommer vara explosivt åt vilket håll det än barkar.
Måste bara gå tillbaka till det där Hamsik och den allsvenska guiden. Kan du se framför den här Farnerud eller någon kommer bara: du Hamsik, vi behöver ditt telefonnummer här. Vi ska lägga ut offentligt till alla Sveriges journalister. Vadå då? Ja, men de har någonting som kallas Allsvensk Mediaguide 2021 här.
Där, exakt.
Jaha, men vad gör det där? Jo, det är så att varje år så lägger vi ut alla spelares telefonnummer. Alltså, alla i vårt lag. Nej, alla i hela Allsvenskan och Superettan och skickar ut det till alla journalister.
Ja. Ja, herregud. Och också när det sura miner på upptaktsträffen sen. Att Hamsik har lämnat Blåvitts monter för att gå och kissa. Jävla kast. Här har jag väntat i 20 minuter. Ja, men det är en härlig krock. En annan betydande nyhet från den här veckan då är ju att Hammarbys vd Henrik Kindlund har avgått, lämnat in avskedsansökan.
Han sa upp sig själv i torsdags.
Med omedelbar verkan. Den här nyheten kom igår måndag. Hammarby uppger att det är av personliga skäl som han lämnar den här posten. Ett väldigt kort meddelande på deras hemsida. Vi har fått en massa frågor om det här och om skälen till att Kindlund lämnar sin post. Vi vet inte skälet till det. Sporten frågade Rickard från Yxkulligård, Hammarbys ordförande och som nu även går in i den här vd-rollen då, temporärt, om bakgrunden till det här igår, och han vill inte lämna några kommentarer till det.
Och inte ens på förutfrågorna varför de inte tackar av honom eller varför de inte skriver någonting.
Nej, precis. Och det är väl så att Hammarby skakat om nu en månad innan allsvensk premiär här. I och med att det här är en tung post i klubben som nu står vakant. Och Fonix skulle säga att han ska ta över arbetsuppgifterna tills vidare för Bayern. Som vann mot AIK med 3-2 i en hejdundrande match.
Ja, den var underhållande. Både du och jag var på den.
Ja, första gången du och jag jobbade tillsammans på en match sen vi var i, såg Sverige borta mot Rumänien i november 2019. Det var konstiga tider.
Ett tag sedan.
Man kan säga jättemycket om den här matchen. Den var fantastiskt underhållande på många sätt. Och jag vill egentligen ta avstamp i det. Jag skrev om det efteråt där att jag förstår att man med sympatier för något av de här lagen tyckte att det var irriterande med en hel del av de orättvisor och domslut som fattades i den, och att det fanns en hel del saker att anmärka på. Men som den pulserade, alltså det var ju vansinnig underhållning att titta på den och leva sig in i den. Och för mig var det väldigt mycket av vad en fotbollsmatch är när den är som bäst. Att det var väldigt mycket olika matchbilder, en extrem dramaturgi som hela tiden skiftade färger och nyanser. Och allt det där drevs ju av känslan av orättvisa. Det är ju väldigt mycket så i fotboll, tycker jag. Att lag och spelare rycker upp sig eller gör saker, agerar på ett sätt som blir mer händelserikt när de upplever att de är förfördelade eller att någonting inte riktigt stämmer. Och verkligen för båda de här lagen i den här matchen så var det en genomgående känsla av att de hade någonting att revanschera sig på. Och jag tyckte det var liksom, för mig blev det en tankeställare, man sa att den här matchen hade ju inte varit närmelsevis lika intressant eller rolig att titta på med VAR. Vi kan prata lite mer om VAR sen och vad frågan om VAR står i Sverige. Men jag vill bara börja där i alla fall. Akinkunmi Amo, det stora utropstecknet så länge han höll i alla fall, tyckte jag, för Hammarby.
Ja, verkligen. Alltså man har ju sett att han har de här kvaliteterna och kan bli väldigt bra, men samtidigt har de inte mött riktigt motstånd, om man säger så då, för att överdriva lite grann. Men nu var det AIK, nu var det han som skulle möta Erik Karl, som var en av allsvenskans bästa ytterbackar förra året, och han gjorde ju fullständigt mos av stackars Karl. Man såg det redan efter 2-3 dueller att här kommer han ha övertaget länge, och nej, han... Som han spelade där, att så tidigt på säsongen vara så bra och han har varit här så pass kort tid, det gör ju att man känner doften av ganska stora pengar från Belgien när det gäller Amo. Och man förstod att de tog hjälp av Zlatan Ibrahimovic när de skulle värva han också. Det känns som att han är på väg. Om man jämför med Chilufa till exempel, som kanske har fått sitt genombrott nu då och ska slå igenom. Men det, där tog det ju ändå några säsonger. Känns som att Amo kan bara vara såld till Belgien redan i sommar eller i vinter.
Ja, det såg i alla fall ut så i perioder där. Sen såg jag att de hade tonat ner lite grann nästan. Att han hade en del att jobba på där i någon intervju. Var det du som pratade med?
Ja, med Hjelmberg. Att han behöver jobba mer defensivt och sådär. Men jag tror att ja, det är väl ett sätt att inte bara håsa upp alla förväntningar heller. För han verkar vara väldigt... Han är ganska ödmjuk när man pratar med honom efteråt. Verkar ju vara väldigt... Med fötterna på jorden och sådär. Men jag har ju bara gått några matcher nu, så man ska ju inte säga för mycket. Men just att han... Får Karl att se ut som ett rundningsmärke och så tidigt att han är så här bra tidigt på säsongen gör ju att man precis börjar tro att det kan bli en stor försäljning redan i år.
Ja, men så ser det ut. Karl hade problem med Amo där i början av matchen framförallt. Och sen var han ganska involverad i mycket annat som hände också. Det blev ju ganska mycket så att AIK med tiden där insåg att spela fysiskt mot Hammarby var det som gällde för att hacka lite rytmen i deras passningsspel kanske. Och den där tonen hade ju satts av Selmani tidigare. Men det var ju lite då, Selmani, ska man sammanfatta honom så är det ju att han slår först och frågar sen ganska mycket. Och att det är en otroligt viktig karaktär att ha i derbymatcher framförallt. Sån som bara går in fullständigt befriad från all typ av inramning och ångest, känns som. Det var ingen publik på läktarna, så det var kanske lite enklare. Men han verkligen satte ju trenden i den här matchen. Och det var först när AIK började bita tillbaka ordentligt fysiskt som då fick
publik på det hela. Ja, i andra halvlek.
Ja, framförallt då. Och så blev det ju en ganska upphetsad stämning i matchen. Alltså ganska aggressiv. Och spillde ju över den när Richard Magyar satte den där tacklingen på Erik Karl som han åkte ut för. Så Karl fick ordentligt med stryk i den här matchen. Jag tyckte att han spelade upp sig hyfsat i andra halvlek efter en tuff start. Och Bayern fick Amo skadad. Och det var bara kramp. Men en spännande andra halvlek då, där AIK gör en ganska fin comeback ändå på flera sätt. Och Hammarby lyckas på något sätt vrida tillbaka det där, fast de spelar med en man mindre. De plockar ju ner då Kalili bredvid Jeppe Andersen på mitten och spelade med tre forwards nästan. Och Gustav Ludvigsson, den som sen kunde göra 3-2. AIK var jätteförbannade på att de försökte byta in Felix Mitchell, och det gick att förstå vad de menade med det.
Ja, det var lite Barcelona-vibbar där från Champions League.
Ja, väldigt förvirrat vad som hände. Jag måste säga att jag har tittat om på det där någon gång och får ingen riktigt klarhet vad som händer faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Efter matchen så hade det här betydde då att AIK kokte ut, han gick vidare. Efter matchen så var ju Henrik Goitom ganska öppen med att han fick ju då en straff som Hammarby tyckte var ganska felaktigt utdömd, och det var han ju villig att erkänna själv också, att han hade tagit vad han kallade för ett långt steg för att locka in Jeppe Andersen i en tackling då, så han skulle få straff för. Men den här tacklingen kom aldrig, och Goitom la sig, eller liksom han la sig själv, han var på väg att lägga sig, menar han då, i det här steget. Ja. Han beskrev det där för mig, så frågade han om att det du beskriver är ju vad många andra skulle beskriva som en filmning egentligen. Att prata om ett långa steg. Men han menar då att nej, det var ingen filmning, utan det var att han vet, det är en sorts stegsättning för att vinna straffar som han i normala fall brukar ge utdelning, och att han bad om ursäkt till Mohamed Al-Hakim som han då kanske lurade lite med det där fallet. I övrigt så gick Norrköping vidare efter att de spelade 1-1 mot IFK Göteborg.
Sead Haksabanovic har tagit över tronen, va, som allsvenskans bästa från Anders Christiansen, i alla fall just nu, va?
Ja, det är stora slutsatser att dra. Jag vet inte om jag håller med om det, men...
Nej, jag tycker han har varit överjäkligt bra, alltså, senaste tiden.
Det var ett fantastiskt mål han gjorde. mot Blåvitt i krysset från många, många meter. Och ja, men Norrköping till kvartsfinal där de möter Häcken. Hammarby möter så mycket som...
Ja, de drog ju vinstlotten och fick möta Trelleborg.
Just det, så var det. I sin kvartsfinal.
Och möter där vinnaren av Djurgården och Östersund.
Just det, och Djurgården kör över Kalmar med 4-1 och fortsätter att imponera stort i kuppspelet här. I sista matchen, så sista kvartsfinalen, så möts Västerås och Degerfors. Imponerande av Västerås, som ju känns som att de är på rätt köl igen där. Och det är ju en konstig stad, Västerås. En av de större i Sverige, men lyckas ju aldrig ha ett lag i Allsvenskan. Jag har gjort en grej där en gång när de skulle få sina pengar från Lindelöf-övergången, när de hade ju ett stort, liksom då, en stor klausul som skulle regna ner över dem när han gick från Benfica till Manchester United.
Var den Stefan Pettersson tog 3 miljoner, va? Nu var den landslagschefen för att
ja,
sälja.
Precis, ja, precis, i den övergången. Ja. Nej, men då var jag där och pratade med dem i klubben, för att liksom, det var intressant då med tanke på vilken klubb Västerås SK var i det skedet, och att det plötsligt skulle ramla in 30 miljoner. Då behövs det att någon sitter där och kan ta ansvar för de där pengarna och använda dem lite förnuftigt.
Ja, och då var kaos i styrelsen, va?
Ja, det blev det i alla fall, precis efteråt. Många avgick, och jag vet inte om de förvaltade det där så himla bra, men nu har de i alla fall fått pli på saker och ting. Jag tror det går att räkna på ena handens fingrar hur många säsonger i Allsvenskan ett lag från Västerås har gjort under de senaste 50 åren och sånt där typ. Och det är ju
väldigt
problem
konstigt. Med hockeyn också, tyvärr.
Det är väl kanske en stad som, precis, som både har bandy, hockey och fotboll som konkurrerande sporter då. Och att det har funnits lite delad intressen där, att man inte lyckas dra, inget av de där lagen lyckas bli ett lok. Men på tiden att de kommer på rätt köl med fotbollen. Och den gamla Expressen-medarbetaren Kalle Karlsson med där på ett hörn.
Kalle Karlsson-effekten.
Leder trupperna, precis.
Frågelådan. Ba-ra-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Ja, men vi öppnar väl spetsigt då med Robin Berglund. Vad är ert största yrkesmässiga misslyckande? Jag har ju ett solklart misslyckande som jag aldrig kommer glömma. Jag tror aldrig jag mått så dåligt i jobbet någon gång. Jag var ny på Expressen och hade fått uppdraget att åka på, jag tror en av mina första resor, utlandsresor som reporter. Jag tror att det var 2006 eller början av 2007, då skulle det vara friidrott. Det var så här Europacup-tävling i friidrott. Carolina, alltså friidrotten var ju stekhet då. Det var liksom Stefan Holm och Carolina Klyft och alla ihop de där som tävlar. Och jag skulle åka dit. Var väl i och för sig, som ingen sa till mig då, en iskall tävling, och det var väl typ en bestraffning att åka dit och inte åka på fotboll. Men det var i alla fall coolt att åka till Vasa och liksom första utomlands. I alla fall, skulle jag göra en införartikel på Carolina Klyft, för hon skulle, vad jag trodde då, möta Eunice Barber, alltså som var en jättekänd friidrottare då också. Och ägnade hela dagen åt att få tag i Eunice Barber, för hon var på något hotell och det skulle vara exklusiv intervju med henne. Och till slut så ringde jag på hennes rum och fick tag på hotellet, och hon svarar. Tyckte det var lite konstigt att en svensk journalist ringde henne, men det var lugnt liksom. Ja. Och så beställde jag frågor hur det skulle bli att möta Carolina Klyft. Liksom. Hon sa att det ska bli kul att möta Carolina. Hon hade någon sån här liksom, alibi-citat. Det är kul att möta henne, bla 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 bla. Och vi slog på med den artikeln. Samma dag som tävlingen skulle vara. Stort, exklusivt. Expressen har pratat med Eunice Barber och hon ska möta Carolina Klyft. Och mötet med Klyft, och så fick hon prata ut om det. Det var liksom två sidor. Problemet var bara att det jag inte hade koll på, det var ju att i Europacupen i friidrott finns det två divisioner. Division 1 och division 2. Och alla de här stora stjärnorna skiter ju fullständigt i de här tävlingarna. Så Eunice Barber hade ju ingen koll på att hon och Carolina Klyft inte var i samma division. Så de skulle ju inte alls mötas i någon form av tävling. Så Eunice Barber skulle ju tävla i Europacupen i Frankrike och liksom Carolina Klyft i andra divisionen i Vasa. Så då hade jag ett argt mail från, vad heter han, Agne Bergvall där, tränaren, som tror han skrev så här: hur i helvete kan Eunice Barber möta Klyft när de tävlar på två olika städer? Och sen skulle jag gå på presskonferensen där med Carolina Klyft. Det var typ en av mina första presskonferenser, så att jag fick ju börja med att be om ursäkt och sådär. Så jag mådde inte jättebra inför den där presskonferensen.
Och sen dess har du bevakat fotboll.
Ja, precis.
Det blev inte... Så jättemycket mer friidrott för dig. Jag tror att jag faktiskt har klarat mig ifrån såna där fadäser på Expressen. Jag glömmer säkert bort någonting. Men jag har jobbat många somrar och även en längre period efter gymnasiet som brevbärare. Och då delade jag en gång, tror jag, halva min runda på postnummer 115 i Stockholm fel. Alltså jag hade bara lagt ihop, alltså jag räknade fel på husen, så jag hamnade ur rytm från början och gick i fel portar och trodde jag gick in i liksom port 32 när jag gick in i port 30. Så det blev ganska många nedringningar till det postkontoret efter det där om att det var fel brev till ett hundratal mottagare. Något sånt där. Halv lyckad session. Men jag fick vara kvar där. Blev till och med, jag flydde fältet och gick till Citymail sen istället för att jobba där.
Vi går till fotbollsfrågor. Linus Hellmansson, Häcken, tredje klubben som ska testa Lane på typ 3 år. Vad säger att det kommer bli bättre denna gång? Faktum är att Lane besitter stora brister i sina fotbollskunskaper. Ja, men det var ju som jag var inne på tidigare, han är fortfarande väldigt ung och har väl fått lära sig någonting i Frankrike, så att det är väl tredje gången gilt nu då för Lane. Jag ger inte upp hoppet för honom än i alla fall. Han är, fort man glömmer att han var väldigt, väldigt ung, 17 år när han kom till AIK. Och har väl varit i Frankrike och lärt sig någonting. Så jag tror faktiskt att Andreas Alm kan få fart på honom.
Jag tycker ju att han är en för stor, alltså han har visat för lite för att spela i en så bra klubb som Häcken fortfarande. Jag tycker att de borde ha mer färdiga spelare där. Att det finns inte mycket det Lana visat upp hittills som gör att jag tror att han tar Häcken framåt, utan han borde spela för en mindre allsvensk klubb med lägre ambitioner än vad Häcken har. Han borde möta en klubb på den liksom, på det sättet tycker jag, mer än att han ska spela. Så jag håller med Linus i det. Att det finns frågetecken för varför det, men det kan säkert bli motbevisat som du säger, han någon gång borde han ju ta fart framåt själv också. Vilka andra, Robin Karlsson, vilka andra spelare bör övriga lag värva för att bräcka Hamsik-värvningen?
Går det alltså någon realistisk värvning? Finns det någon?
Skulle väl vara då om det börjar välla in fler spelare från Kina här. Alltså vilka är kvar där borta? Oskar
Arnautovic. AIK får värva Arnautovic.
Ja, det känns som att det är... Ja, precis.
Han har väl samma agent som Ivan Turina hade, tror jag. Så att helt omöjligt kanske inte är.
Rondon till Sirius då, säger vi.
Ja,
också.
Precis.
Men det är väl spelare i Kina som skulle kunna ramla in nu, som skulle kunna få mäta sig med det här. Men han försöker fortfarande en stjärnstatus som jag inte vet om de andra spelarna har riktigt. Joel undrar, har hittat något mer info gällande Lauritsens vidareförsäljningsklausul?
Nej, men var inte den på typ 10-15%? Jag har för mig att jag har inte jag sagt det tidigare eller något?
Vi har fått frågor om det tidigare.
Ja, jag tror den ligger där omkring. Jag ska kolla upp det ordentligt i nästa säsong.
Magnus Eriksson undrar, vad händer med Erik Berg? Du har varit
Erik
inne på det
tidigare. Erik Berg har varit inne på tidigare. Han kommer lägga av. Jag vet inte när det blir officiellt bara här fotbollen. Han är väl sjukskriven nu för Djurgården. Jag tror inte de behöver ta någon lön eller något.
Kan Disco bli aktuell? Kulan i luften där. Kan Disco bli aktuell som generalkonsul för Slovakien efter att Hamsik avslöjat gjort att han är den svensk som åtnjuter högst förtroende i Slovakien? Du blev ju faktiskt uppringd av Slovakisk TV igår.
Ja, efter mitt fruktansvärda, eller mitt jättefantastiska inhopp i slovakisk TV där jag var dubbad, så får jag väl anta att så blir fallet. Har Djurgården värvat klart i VB? Nej, det tror jag inte de har. De ska nog in i mittback, tror jag. De kommer nog ta in. Men jag tror att de väntar nog in i det sista. Om inte skade... Situationen blir bättre där med Isak Hien. Han är väl i och för sig tillbaka redan. Han kanske inte spelar matcher, men han är tillbaka, va?
Det finns ingen möjlighet där med tanke på det Sam Larsson-rykte som har uppstått nu från Dalian också. Att Marcus Danielsson återvänder redan nu. Nej,
jag tror det skulle vara svårt. För då är det ju karantärsregler igen där och åka dit. Så det tror jag inte.
Just det. David Smiljanic, vilken är er favorittröjsponsor i Allsvenskans historia rent estetiskt sett? Och jag har en tydlig där som sitter i från barndomen, och det är väl Halmstad var jag som hade Rimi i röda bokstäver, den här gamla matbutiken. Heter inte den Rimi? Jo, det gjorde den. Den sitter väldigt starkt i minnet på mig.
Ja, men det som sitter starkt på mig är ju såklart Blåvitt och Ica då. Det är ju liksom den här reklam, fanns ju en reklam av med John Ekström och Ravelli, de här när det var Ica. Det känns ju ruggig, som en ruggig klassiker. Det är lite grann som JVC Arsenal, va?
Ja, precis. Eller Newcastle Brown Ale för oss som har andra, kollade på annan fotboll på den tiden.
Johan Svensson, vår kollega, hockeykollega. Vilken slovak kommer dominera mest i respektive liga? Marek Hirvik i SHL, alltså Leksands supervärvning, eller Marek Hamsik i Allsvenskan? Ja, Hirvik har ju varit överjäklig, så att ja, men vi tror väl att Hamsik är på samma nivå då. Så lägger vi ett tungt ok på hans axlar.
De vet vad, jag ser alldeles för lite hockey för att uttala mig om det där.
Så ja, ja men Hirvik har jag koll på.
Jag vet inte vad vi jämför med. Marcus Bejar skriver, kommer Ademi att spela i Djurgården hela säsongen? Och han får även ett svar från en Kristoffer Nilsson här som säger att nog för att han lär göra det bra, men jag tror inte han blir såld redan sommaren. Så här med Ademi. Thomas Lagerlöf blev lite uppmärksammad här för att han då sågade honom efter Djurgårdens seger mot Kalmar och sa att han spelar skolgårdsfotboll och bara spelar för sig själv hela tiden. Faktum är att han sa exakt samma sak till mig efter matchen mot Umeå, att han tyckte att Ademi spelade skolgårdsfotboll och bara ner blicken alldeles mycket. Jag tror att det kommer ta tid för Ademi att bli ordinarie i Djurgården. Alltså jag tror inte att han kommer starta när säsongen börjar. Att de kommer jobba hårt med honom. De är ju väldigt hårda med att man ska infoga sig som deras spelsätt och system i Kim och Tolle. Och jag tror att det kommer ta tid för dem och Ademi att möta sig. De tycker att han fyller den funktion de vill. Även om han är väldigt skicklig mot den situationen och har mycket förmåga, så det bästa av Ademi kommer vi nog inte se på ett tag. Så att jag tror absolut att han blir kvar i Djurgården säsongen ut.
Ja, det tror jag också. Men däremot kan man ju ifrågasätta Lagerlöf, att jag vet inte, de kanske vill få fart på honom, men gå ut och slakta ett nyförvärv så där efter typ två matcher.
Jag tänkte på det där för att han hade sagt det till mig, men jag hade en hel del andra vinklar efter den matchen, så den liksom det fick inte rum riktigt att han sa så där om honom. Och tänkte jag att han kanske var missnöjd med att det inte kom ut och sa det igen nu, för att det skulle komma att prova andra helgen i rad där med att kalla det för skolgårdsfotboll, för att se att så att det budskapet gick fram till honom.
Ja, men det måste ju vara att de är irriterade på honom och sagt till honom flera gånger och sen gör han inte som de säger då.
Nej.
Ja, men jag vet inte. Det är ändå ett nyförvärv liksom. Det kanske är grejer som inte vi vet om. Och att det kanske blir en veckaklocka för honom. Men ja. Lagerlöf och de kör på bara.
Du, vi har fått flera frågor om vänsterbackar till Norrköping här.
Ja, jag har ett par namn som jag ska kolla upp här, men ingenting som jag vill släppa nu, för det kan vara helt fel. Vi får återkomma i den frågan.
Mm.
Sen, är Tarik klar för AIK? Nej, det hör jag att han inte är, och att det, som jag kollade, det var i och för sig en vecka jag kollade, men då var det absolut inte aktuellt.
Det var en hel del spridda skurar när det gäller Alexander Milosevic under den gångna veckan också. Där Sportbladet hade uppgifter om att han var aktuell för MFF och AIK. Och Fotboll Direkt menar att han absolut inte var i kontakt med AIK. Och sen så hade han El Avdic då, vilket jag litar på att de uppgifterna stämmer, att han absolut har en dialog med AIK. Men han inte har en dialog med MFF.
Nej, men det lät ju som på Jurelius i svaren till Anel där, att det var mer liksom att men det är klart vi har en dialog, men vi har inte plats nu liksom. Sen kan det ju vara så att Milosevic inte får något utomlands, så att han får spela för en väldigt låg lön i AIK i Allsvenskan, men jag tror väl att det ska nog lösa sig med utlandet först och främst. AIK vore ju direkt liksom, det vore ju märkligt om AIK lägger pengar, alltså framförallt om de lägger pengar på en mittback i det här läget. Om inte Milosevic bestämmer sig för att okej, jag kommer hem på tre år, och så får de finansiera, eller så får de ta in externa finansiärer för att göra det. Men nej, jag har svårt att se det just nu.
Linus Hagberg, vilken förening eller klubb ligger närmast Antonsson, HBK eller Kalmar FF?
Om jag står mellan dem så tror jag att det är Kalmar, men jag tror att han siktar nog på liksom och få något utomlands. Han kan ju, som jag sa tidigare, han kan ju välja att gå inom Sverige fram till början på april. Ratsame, smakrecension av Huskys chokladdryck önskas från D. Kristoffersson. Jag gav den 2 getingar, vilket är godkänt. Mer kan jag inte ge den. Det var liksom ett mellanting mellan O'boy, kall O'boy och proteindryck.
Du ställer upp på deras.
Hur var nära Diego Forlan Häcken egentligen? Jag har inte hört någonting. Men jag vet att Forlan var väl aktuell för AIK för herrans massa år sedan.
Han och David Beckham. Eller vem var det? Var det inte Beckham som var på ägnet?
Ja, det var det.
Det här, Hamsik var ju ett sånt rykte som man tänkte att sådär, whatever. Jag tänkte att du skulle till och med tycka att det lät för, att du skulle kunna skita i det för att det lät för osannolikt helt enkelt.
Ja, precis. Men där fick jag, det har jag lärt mig. Det var kanske en av anledningarna till att jag avslöjade den här. Jag fick ju en näsbränna där när jag fick tipset om att Eguren 2010 skulle vara klar för AIK. Och sket i och skrev det, så avslöjade jag Sportbladet istället.
Just det.
Så att man lär sig så länge man lever. Adinaric till Bayern hör jag inte heller är aktuellt.
Nej, det har skrivits mycket om Adinaric i dagarna här. Att han är på väg bort från MFF.
Hammarby och Sirius Örebro. Spridda skurar.
Verkligen spridda skurar. Högt och lågt för honom. Men det är inte sagt vad som är högt och vad som är lågt, så behöver ingen bli sur. Vi kanske nöjer oss där för den här veckan, va?
Det gör vi.
Det var en herrans massa. Så hörs vi igen nästa tisdag. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.